En mors bekännelse av Kelly Rimmer, uppläst av mig, Malin Molin. Kapitel 1. Olivia. I regel försöker man undvika att prata om det som hände. Till och med när den verbala akrobatiken misslyckas och saken kommer upp i alla fall, håller man sig inom det mycket avgränsande ämnet varningstecken. I synnerhet varningstecken som jag av någon anledning missade. Jag fattar. Det gör jag faktiskt. Om det förekom varningstecken, då innebär det att detta är mitt fel. Det är mycket enklare att lägga skulden på mig än på en som är död. Om det förekom varningstecken betyder det att den här situationen helt och hållet hade gått att förhindra. Och det betyder att andra människor kan förhindra att det händer dem. Det enda de behöver göra är att vara lite mer på sin vakt än jag. Stackars, dumma Olivia, som var så blind för vad som för sig gick mitt framför näsan på henne, i hennes egen mans huvud. Jag vill prata om det, men jag vill inte prata om några förbaskade varningstecken. Jag vill bara säga hans namn. Jag vill skrika det i vrede och jag vill kvida det i sorg. Oftast vill jag bara höra mig själv säga orden högt, utan att känna att jag gör den som finns i rummet outhärdligt generad. Min man hette David Wyatt Gillespie. När han dog var han 37 år. Han satt i kommunfullmäktige och en vacker dag tänkte han kandidera till borgmästare. I 10 år var han kapten i stadens cricketlag och när han pluggade på universitetet spelade han representationsfotboll. Han sa alltid att han kanske hade blivit proffs om han inte varit så fokuserad på sin examen vid Handelshögskolan. Här i Milton Falls drev David en bilfirma som tillhandahöll all slags service. Den enda i vår lilla stad. Man skulle kanske inte tro att en australisk småstad som vår var rätta platsen för att driva en firma i den klassen. Men David klarade det. Han var så bra på det han gjorde att folk åkte långa vägar för att köpa en ny bil hos honom. Och sen brukade de komma tillbaka för att få den servad. David var 1,83 lång och lite överviktig de sista åren. Han hade tjockt svart hår som envist behöll sin färg, men hårfästet hade precis börjat dra sig bakåt året innan han dog. David var charmig och ägde en lätt och ledig övertalningsförmåga. Han var en säljare, ut i minsta fiber. Han kunde ta sig an en ilsken kund och med ett enda blixtrande, insmickrande leende plus några välvalda tröstens ord återha en entusiastisk spekulant. På gymnasiet var han den där killen. Den som alla tjejer ville ha. Den som alla killar ville vara. Helt ouppnåelig för mig. Det var solklart. Eller det trodde jag i alla fall tills vi träffades igen på universitetet. Den kväll då vi blev ihop möttes våra blickar tvärs över ett rum fullt med folk och det var som om vi såg varandra för första gången. Jag kände mig som om jag var en person i en kärleksroman eller en Disneyprinsessa som plötsligt blivit levande. Det är konstigt, men inte ens minnet av den där första kvällen är rent längre. Utan färgat av skuldkänslor och osäkerhet. Var det på grund av att det existerade en äkta kemi mellan David och mig som jag kände den där överväldigande dragningen till honom? Eller var det för att jag ville bli kär? Jag var ingalunda passiv. Det handlade inte om att falla för någon, tvärtom. Jag tog ett rejält jämfotahopp rakt in i det. Utan att kolla först om det var ofarligt. Jag ville leva som i en saga.